Jag hälsar dig välkommen. Vi är i etern här en halvtimme i Radio Maranata. För en tid sedan, ja det är nog ett år sedan, så tog jag upp om det som Bibeln lär om den helige andes gärningar. Och jag sa vid det tillfället att ska man ge en rättvis rubrik till apostlagärningarna, det är ju den boken som kommer då efter evangelierna. Och det är ändå som man kan säga att apostlagärningar kom till på grund utav det uttagande som Jesus gjorde för att de skulle gå ut med evangelium och göra Guds gärningar. Men jag vill understryka vad som var orsaken till att apostlagärningarna kom till och kunde skrivas. Det är ju en skildring av apostlarnas verksamhet under den första tiden av församlingens historia. Vi talar om då den apostoliska tiden då fram till att alla apostlarna hade gått ur tiden. Men under den tiden som skildras då i apostlagärningarna, så skulle jag vilja särskilt understryka vad som var orsaken till att den kunde skrivas och att de gärningar vi läser därom kom till. Det är mycket intressant och det är ju också en förebild för kommande tiders troende människor om vad den helige andes verk är. Apostelgärningarna blev ju skriven just genom att det handlar om andens gärningar. Och jag skulle vilja sätta den här rubriken på apostelgärningarna: andens gärningar genom apostlarna. Men som sagt så är det väldigt viktigt för oss att förstå hur dessa gärningar kom till. Och det har sin orsak i dels Jesu kommande och under hans tid som då han verkade här på jorden innebar att det blev människor uttagna för ett stort uppdrag. För faktum är ju det att apostlarna låga antal det handlar om kunde få ut evangelium över den dåtida boende befolkningen. Det finns ju historisk bekräftelse på hur evangelium spreds faktiskt över hela världen på en väldigt kort tid. Men vi ska då titta på det här, hur det blev möjligt att Gud kunde utföra dessa gärningar. Och då är ju just det här Jesu förberedelse för detta som är så intressant. Och hur han genom sin gärning, han inte bara frälste människor, helade människor, men just att han i sin verksamhet tog ut människor för sin räkning. För att få vara med om detta, den helige andes gärningar. Då de fick kallelsen av Jesus, det är ju det första som då sker. Det var ju detta att han kallade dessa människor att bli hans människofiskare. Jag ska göra er till människofiskare. Men just detta uttagandet, De nåddes av en kallelse, var och en personligen, av Jesus. Och det finns många underbara bilder på detta med uttagandet. Jesus tog ut människor som skulle få vara med om den helige andes gärningar. När de då hade bejakat den här kallelsen, de stod upp, de lämnade allt för att följa sin mästare. Och här handlar det naturligtvis inte om bara om det som hade ett apostoliskt ämbete eller andra som Gud uttog för att i församlingen skulle det finnas apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Utan det handlade om Kristi kropp, församlingen i tiden, ett heligt tempel avskild för Gud. Vi kan följa det här i det som hur Gud hanterade och tog ut ett folk som befann sig i Egypten. Hur de blev utkallade av Gud för att förberedas för en gärning. Det handlade om en kallelse. Det handlade om ett uttåg, alltså avskildhet för Gud i tiden. Det handlade om en invigning. Det kan man då följa de här händelserna som en förebild. Invigning, det handlar ju då folket som Gud hade avskilt stod i begrepp i att bli invigda för en uppgift. Och det kan man då förstå att det skedde genom när de tågade över Jordan och skulle in i löfteslandet. In i tjänsten, in för att fullborda ett lopp för var och en som blev kallad. En uppgift för att sedan mottaga segerkransen. Ja, det talar ju Paulus om, han har fullbordat sitt lopp och han har utfört vad Gud la i hans händer. Han blev kallad av Gud, avskild för Gud, och han gick in i den här tjänsten. Men allt är beroende av den helige ande. Och för, ja, det kanske är ett och ett halvt, två år sedan, så upptäckte jag en bok som jag hade, som jag ännu inte hunnit läsa eller titta så mycket i. Men den säger verkligen hur viktigt det var med det. Deras förhållande till den heliga ande för att de skulle utföra de här gärningarna. Och det handlar om andens styrelse i församlingen. Nu ska jag be Gert att läsa ett par sidor ifrån den här boken som heter Andens ämbete. Och den är skriven av A.J. Gordon. Utgiven för länge sedan på ett förlag i Göteborg. Och vad jag kan se så gavs den ut 1923. Jag kan ju bara läsa eller citera här kapitelrubrikerna. Det handlar om andens uppgift i denna tidsålder. Andes ankomst. Den heliga andes namn. Andens förkroppsligande. Och det handlar om hur människan blir född på nytt genom den heliga ande, upplever helgelse genom den heliga ande och upplever hur Kristus blir förhärligad genom den heliga ande hos den troende människan. Och andens styrelse, det är oerhört intressant, det som jag ska be Gert att läsa här. Det handlar då om ämbetet och i styrelsen i församlingen. Det handlar om att ge utrymme för andens ämbete i församlingen. Den inte styrs av människor utan av vad den heliga ande leder till och uppenbarar. Som sagt så ber jag er läsa då. Det är väl drygt 2 sidor från den här boken.
Ja, det heter så här: Andens styrelse. Från pingstdagen har den heliga ande innehaft en helt och hållet ny ställning. Hela styrelsen av Kristi församlings angelägenheter har sedan den dagen varit honom anförtrodda. Den dagen tillsattes den heliga ande såsom församlingens förvaltare i allting, vilket ämbete han ska förvalta efter omständigheterna enligt sin egen visdom. Han är beklädd med sådan auktoritet och att han giver sitt namn åt denna tidsålder. Det är endast en annan stor händelse till vilken skriften riktar vår blick, och det är Herrens andra tillkommelse. Till dess lever vi i pingstens tidsålder och under den helige andes styrelse. Den helige ande som kommit ner för att inta den himlafarne återlösarens plats har med rätta blivit kallad Jesu Kristi ställföreträdare. Åt honom har församlingens hela ledning blivit anförtrodd tills Herren återkommer i härlighet. Hans uppsikt sträcker sig till den minsta detalj i vården om Guds hus, i det han underordnar allt under huvudets vilja och styr allt i överensstämmelse med Guds plan. Hur klart framstår ej detta i 12:e kapitlet av 1 Korintierbrevet? De mångahanda ämbetena bestäms av den ene förvaltaren, den helige ande. Gåvorna är mångahanda, men anden är densamme. Kraftverkningarna är mångahanda, men det är samme Gud. Mångahanda tal, men allt efter samme ande. Tro genom samme ande. Gåvorna att bota sjuka genom samme ande. Underverk, profetior, talande med tungor, uttydningar. Men allt detta verkar den ene och samme anden. Utdelande åt var och en sitt så som han vill. Erkännandet eller förkastandet av den styrande allsmäktiga andens auktoritet avgör huruvida församlingen ska vara en anarki eller en enhet, en synagoga av laglösa medlemmar eller ett den levande gudens tempel. Skulle någon önska att finna förklaringsgrunden till det stora avfallet, vars svarta förmörkelse nu betäcker 2/3 av namnkristenheten, så finns den här. Den helige andes regering och auktoritet har blivit ignorerad i församlingen. Tjänarna i huset har tagit ledningen om hand och förgripit sig mer och mer på huvudets företrädesrättigheter. Till slutligen en man satt sig upp såsom kyrkans förvaltare och vågat tillägna sig namnet Kristi ställföreträdare. Då Herrens ande genom Paulus ska måla laglöshetens hemlighet och avfallets höjdpunkt, ger han oss en beskrivning som ingen kan missförstå. Han sätter sig i Guds tempel så som en gud och förger sig själv vara Gud, står det i 2 Thessalonikerbrevet 2:4. Vad är Guds tempel? Utan tvivel församlingen. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er, står det i 1 Korintierbrevet 3:16. Vems rättighet är det att sitta där? Den helige andes, församlingens styresman och förvaltare, han alena har denna rättighet. Då Kristus, vår försvarare hos fadern, tillträdde sitt ämbete i höjden, sägs oss många gånger att han satte sig på Guds högra hand. Himlen är därför hans officiella plats, tills han återkommer i kraft och stor härlighet. Då han sände ner en annan högsvalare att bliva hos oss under denna tidsålder, tog denne sitt säte i församlingen, Guds tempel, att där härska och leda tills Herren återkommer. Det finns endast en helig stol på jorden, nämligen den heliges tron i församlingen, vilken blott Guds ande kan inneha. För en annan att inneha den är den mest djärva hädelse. Det höves alla troende att väl beskåda bilden av en som sitter i Guds tempel och taga lärdom därav. Vi kan väl inte ha någon lutning åt påvedömet som sätter en människa på den helige andes plats. Och där läser jag en not under. Naturligtvis påstår katolska författare att påven är Kristi ställföreträdare endast så som varande den helige andes språkrör. Men anden har blivit given åt församlingen så som ett helt, det vill säga åt samfundet av pånyttfödda troende och åt varje medlem av detta samfund, efter vars och ens mått. Prästväsendets synd är att några få tillväller sig vad som tillhör varje medlem av Kristi kropp. Det är ett anmärkningsvärt förhållande att namnet som Petrus ger församlingen så som Guds jord, då han varnar det äldste för att bli herrar över Guds arbetsdel, nu används i kyrkligt hänseende så som klerisiet eller prästerskapet med sina ordnar av kyrkofurstar, prelater och biskopar, vilkas uteslutande uppgift det är att härska över Kristi jord. Och så fortsätter jag där. Den påvedömet sätter en människa på den heliga andes plats, eller åt ett prästvälde som med tvång insätter en orden av ecclesiastici, ärkebiskopar, kardinaler och ärkediakoner i den heliga platsen. Men låt oss inte glömma att ett folkvälde kan göra sig skyldig till samma synd som prästväldet genom att avgöra högviktiga frågor, genom att räcka upp handen istället för att under bön vänta på den heliga andes ledning, eller genom att ersätta andens röst med majoritetens röst. Vi medger naturligtvis att den heliga ande gör sin vilja känd i de troendes röst såsom och i skriften. Där måste dock vara en sådan hängivelse under bön till Herren å ena sidan och ett sådant rannsakande av skriften under bön å den andra, att församlingen i sina beslut kan avgiva samma bekännelse som det första kristna mötet. Den helige ande och vi har beslutit. I den djupsinniga undervisningen i andra Korinthierbrevet 3 tycks vi få en vink hur vi kan höra Herrens röst i ledningen av församlingens angelägenheter. Andens ämbete är där tydligt talat om i motsats till lagens ämbete. Dess utsagor är skrivna, icke med bläck, utan med levande Guds ande, icke på tavlor av sten, utan på hjärtats tavlor av kött. Det måste vara ett känsligt hjärta varpå denna handskrift ska kunna inskrivas, En oförhindrad vilja varigenom han ska kunna handla. Varest Herrens ande är, där är frihet. Så står det skrivet på samma bibelställe. Frihet för Gud att tala och handla så som han vill genom oss, vilket föder laglydnad av sig, ej frihet för oss att handla så som vi vill, vilket åstadkommer laglöshet.
Ja, det var alltså från boken Andens ämbete, skriven av A.J. Gordon, översatt från engelskan. Jag tänker också på två andra böcker som jag hittade för ett tag sedan i mitt bibliotek. Och den ena heter Pingsten är svaret. Och det säger väldigt mycket. Den boken blev skriven av Stig Abrahamsson, förkunnare i Helgelseförbundet. Och från pingstväckelsens håll så får vi också kunna hitta en bok om anden och vi har beslutat. Och det var den boken handlar om pingstväckelsens hemlighet. Just detta vad den heliga ande fick betyda i denna väckelse. Då jag nyss här nämnde att det berodde på att det kunde bli möjligt för Gud att verka de gärningar som blev gjorda. Som vi läser om i Apostlagärningarna. Så berodde det ju då på tre ting. Det handlar om det som bejakade kallelsen och det som avskilde sig för Herrens uppdrag. Det var en stor och helig kallelse människor nåddes av när Jesus talade om vad han hade för uppgift till var och en. Församlingen består ju inte bara av några få ämbeten, utan utöver ämbeten är det, finns det många andra. Det är många lemmar i Kristi kropp. Men själva hemligheten, just detta att när pingsten dag var inne, och man blev uppfylld av den heliga ande. Då träder en ny tid fram. Och man ser det hos lärjungarna och apostlarna att de beter sig på ett helt annat sätt. Och det enda som kan åstadkomma det här, att man svarar ja på Guds kallelse, är just detta man har andedopet medför. Att det handlar om en kärlek som kan åstadkomma stora ting. Ja, ting som är obegränsade. Låt mig få ta med en tanke här. Då vi tänker på det som vi läser i början av Apostlagärningarna, hur man fick uppleva vad som hände med församlingen i Jerusalem exempelvis. Vi kan ju till exempel då läsa där i 4:e kapitlet om hur de kom tillsammans. Hur de var en skara som var ett hjärta och en själ. Att man inte kallade något av det man ägde för sitt, utan hade allting gemensamt. Och det fick som följd att man med stor kraft, står apostlarna, frambar vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Det fanns inte ett ord skrivet att de skulle göra så här. Men det var ett resultat av andens uppfyllelse på pingstdagen. Att de fick sån oerhört överflödande kärlek till varandra, att de helt spontant, kan man säga, handlade på det här viset. Att ha allting gemensamt. Hur man var samlade som ett hjärta och en själ. När vi läser om sändebrevet till Efeserförsamlingen, så avslöjar det för oss verkligen vad kärleken kan åstadkomma. Och det är väl så här att när man blev uppfylld av den heliga ande på pingstdagen, så var det och uppfylldes av den gudomliga kärleken, så var det den som drev dem ut till att förkunna evangelium. Att inrikta hela sitt liv på den kallelse Gud hade lagt ner hos dem var och en. Kärleken förmår allt. Den är så stark. Den är starkare än döden. Den är starkare än någonting annat. Det är universums största makt. En makt som synliggör sig genom att Gud sände sin son. Att sonen bejakade kallelsen att bli försoningsoffret. Att ge sig ut för mänsklighetens frälsning. Det var Guds kärlek som drev Jesus till korset, att han ville offra sig. Det är helt uppenbart. Men så får vi det här vittnesbördet av församlingen i Efesus, som får ett sändebrev, en hälsning från Jesus genom Johannes. Johannes som sitter på Patmos får denna uppenbarelse. Och där så avslöjas det att i det sändebrevet om att de kallas att omvända sig och uppleva den här första kärleken, för den hade gått förlorad. Och så kommer det här vittnesbördet. Eller som Jesus då säger till församling och uppmanar dem att gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Det är den första kärleken som förmår det som vi läser om i Apostlagärningarna. Och det var naturligtvis kärleken som drev att man ville lämna allt och följa sin mästare. Och just då detta som boktitel som jag nyss nämnde om, att pingsten är svaret. Ska vi uppleva apostlagärningarna i vår tid, så måste vi uppleva också det som den heliga ande kunde utföra. Och det fortsatte sedan under apostlarnas tid, så länge den heliga ande fick vara den som styrde i församlingen. Så man kunde säga verkligen att den heliga ande och vi har beslutat. Man hade uppenbarelsen genom anden, vägledningen genom anden, upplevde Paulus till exempel, gjorde kraftgärningar av icke vanlig slag genom den heliga ande. Hans inflytande var så stark så att man tog det förkläden som hade varit beröring med hans kropp och la på det sjuka, och människor blev friska och onda andar blev utdrivna. Detta som ett resultat av att anden fick det inflytande som den skulle ha. Vi får avsluta det här för den här gången. Men jag återkommer i det här ämnet. Det är oerhört rikt och väldigt aktuellt i vår tid. Med detta med den helige andes verk.